Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Jag skäms för det.
Nu närmar vi oss hela det här fallets kärna.
Ja, det man kan tänka är väl i primärt att det här är ett slags justitiemord. Som jag skäms över att i den mån jag var det, vilket inte var medvetet, men ändå var medskyldig till.
Det kommer bli ett omdebatterat utfall i en rättegång där en särskild formulering skapar svensk rättshistoria.
Själva styckningen av kroppen genomförde de, men mord går inte att bevisa, säger tingsrätten.
För de två männen kommer att bli friade samtidigt som de räknas som skyldiga.
Får man vara så här jävla korkad?
Det här är Spår. Fallet Katrin da Costa.
Avsnitt 5. Paradoxen. Med Martin Jonsson
och Anton Berg.
Den här säsongen har vi också arbetat med Maria Hansson på Tin som reporter.
Det var som om det gällt ishockey. Strax före klockan 10 i morse så var det fullpackat på avdelning 12 i rådhuset.
När rättegångarna mot Thomas Algén och rättsläkaren Theo ska börja är trycket från allmänheten och media enormt.
Men besvikna var de som tvingades vända på klacken och åka hem igen efter flera timmars köande. Men de fick i alla fall en glimt av de åtalade.
Under rättegången som påbörjas i januari 1988, alltså 4 år efter att Katrin da Costa hittats död, presenteras ingen teknisk bevisning som kan binda de två männen till vare sig fyndplatsen eller brottsplatsen. Det finns en bristfällig teknisk undersökning där man struntat i att väga säckarna eller söka efter fingeravtryck.
För det är på dem som spåren kan finnas av den som har burit säckarna och hanterat dem.
Det finns ett obduktionsutlåtande skrivet av en sakkunnig som varit handledare till en av de misstänkta och som blivit personligt engagerad i utredningen.
Om ni inte får honom fast, då får ni gärna hänga in allihopa.
Det finns en mamma som menar att hennes 17 månader gamla dotter har bevittnat både mord och en rituell styckning. En berättelse verifierad av barnpsykologer som menar att dottern bland annat ger uttryck för bortträngda minnen.
Att utlåtandet från Sankt Göran säger det att har varit med om styckningen av en människokropp i närvaro av hennes pappa. Intressant. Roman Reisbeck utlåtanden innehåller, av dem kan man dra följande slutsats. Vad hon har sett är styckningen av da Costas kropp.
Ett antal vittnen som trätt fram under åren efter 1984. Ett fotohandlarpar hävdar först att Theo, men ändrar sig sen till att Thomas Algén lämnat in filmrullar för framkallning. Bilder som ska ha föreställt en styckad kropp. Men det är bilder som inte finns kvar och som fotohandlarna berättar om ur minnet.
Den här som lämnade in rullarna, sa du?
Mm.
Då sa du, va? Att det var han som lämnade in.
Ja, han på Göran säger att han är likadant.
Mm.
Sen finns också en rad andra vittnesmål som placerar Theo och senare också Thomas Algén runt omkring rättsläkarstationen.
mamman har nog kanske inte tänkt sig att barnet skulle gå in i den byggnaden och tillbringa en så vacker söndag där.
Den 8 mars 1988 skriver tingsrätten i ett utlåtande, citat: "Tingsrätten finner att övertygande bevisning föreligger att Lars Thomas Algén och har gjort sig skyldiga till mord. Eftersom det kan antas få betydelse för bestämmande av brottspåföljd förordnar tingsrätten att Algén och ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Algén och ska kvarbli i häkte." Slutcitat. Men det är inte en enig tingsrätt som fattat beslutet som direkt blir en nyhet. Så här rapporterar Eko-nyheterna.
Enligt beslutet i tingsrätten idag ska de två läkarna genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Och därefter kommer domstolen att fatta slutgiltigt beslut om påföljden för läkarna, fängelse eller sluten psykiatrisk vård.
En tingsrätt består av en ordförande, det är domaren. Det finns i det här fallet också sex nämndemän. Det är privatpersoner och inte utbildade jurister. Rättens ordförande, Birgitta Karlholm, och en av de sex nämndemännen vill frikänna Thomas Algén och Theo. Men fem av nämndemännen har övertygats om att läkarna är skyldiga till mord. Och de är alltså i majoritet. Samtliga nämndemän har också pratat med Aftonbladets journalist Rickard Aschberg mitt under den pågående rättegången.
I Aftonbladet idag förklarar flera nämndemän varför rättens majoritet fattat beslut om rättspsykiatrisk undersökning.
Så här rapporterar Sveriges Radio.
Man måste ta ett fällande beslut för att få undersökningen till stånd, säger alltså en av nämndemännen. En annan säger att läkarna är perversa, att obducenten är lite egendomlig. En tredje säger att man har medkänsla för offrets anhöriga.
Thomas Algéns advokat Bengt H. Nilsson begär att händelsen utreds.
Jag har reagerat mot att nämndemän enligt ett referat i Aftonbladet skulle ha uttalat sig om vad som har förekommit under överläggningen, och man har också röjt sin uppfattning i olika delar av bedömningen av bevismaterialet, och det finner jag olämpligt. Jag kommer alltså begära att rätten prövar deras lämplighet och om jäv föreligger för nämndemännen som har uttalat sig på det här sättet.
Nämndemännens uttalanden i Aftonbladet får konsekvenser. Först ber domaren Birgitta Karlholm att bli befriad från sitt uppdrag. Sen även nämndemännen. Dessutom kommer det fram att domaren Birgitta Karlholm varit frånvarande vid den sista överläggningsdagen. Hon har varit sjuk och skickat en sammanfattning av vad de diskuterat till nämndemännen. I och med det här havererar rättegången i tingsrätten. Den ogiltig förklaras på grund av rättegångsfel. Så här låter det i P3 Dokumentär om Katrin da Costa.
Besviken tycker jag är väl fel ord. Det hör väl till jobbet, sånt här. Och min ambition har ju aldrig varit att varje pris ska ha de här fällda. Jag har ju ingen personlig drasa med i den här byken, så att säga. Jag tyckte bara att det här skulle prövas av domstol.
Sen beslutas det att läkarna ska släppas ur häktet. Hovrätten tror nämligen inte att bevisningen kommer kunna leda till en fällande dom. Anders Helin, som redan innan den första rättegången var osäker på om bevisningen skulle räcka, är i det här skedet osäker på fortsättningen. Om det ska bli någon ny rättegång, eftersom hovrätten uttalat att de inte tror på bevisningen.
När den första rättegången i tingsrätten hade kollapsat och läkarna hade försvats på fri fot, då vände plötsligt publiciteten i fallet. Man började fråga sig, kan det vara så att de faktiskt är oskyldiga?
Journalisten Per Lindeberg, som gått igenom både fallet och medierapporteringen.
Kan det vara så att de har utsatts för ett justitiemord? Och frågan var då, skulle de gå fria nu eller skulle en ny rättegång starta? Läkarna själva ville naturligtvis bli friade, men de efterlyste också en rättslig prövning för att en gång för alla klara ut att de inte var skyldiga till det som de anklagades för.
I I den så kallade slasken, där allt som åklagaren bedömer irrelevant för fallet hamnar, där hittas spår till och med att Anders Helin, åklagaren själv, nu tvivlar. I ett PM skriver han att om de två männen är oskyldiga så är det en katastrof. Och så pekar han ut flera andra potentiella gärningsmän. Bland annat en polske slaktare, som spår berättade om i andra avsnittet, som dömts för att ha styckmördat en kvinna vars huvud aldrig återfunnits. Det här är ett PM som aldrig följs upp. Men vad som sker inne i rättegångssalen, det är en sak. Utanför rättssalen pågår en helt annan diskussion.
Idag skriver förre prostitutionsutredaren Hanna Olsson en artikel i Dagens Nyheter där hon säger att åklagaren aldrig ställde den viktigaste frågan, nämligen vilket motivet var bakom mordet.
I samband med rättegången drar en samhällsdebatt igång. I radio, tidningar och tv diskuteras det för fullt. Har polisen verkligen försökt vända på alla stenar? Kan det vara så att polisen omedvetet försöker skydda de två männen eftersom de, till skillnad från Katrin da Costa, en utsatt missbrukande kvinna som dessutom är prostituerad, är två högutbildade läkare? Och en av de starkaste förespråkarna för att polisen måste utreda de två männen ytterligare och framförallt lyfta in de utsatta kvinnornas perspektiv kommer att bli Hanna Olsson, en av statens tidigare prostitutionsutredare. Så här presenteras hon i P1-programmet Kanalen.
Hon menar att man i en ny rättegång måste låta alla de prostituerade komma till tals som säger sig ha haft med obducenten att göra och som kan beskriva den miljön där prostitutionen sker. Först då kan man begripa vad som låg bakom mordet, menar hon. Hon menar också att andra uppgifter om obducenten, som hans påstådda intresse för våldsporr, också förtegs i den första rättegången.
Jan Olsson, som var med och gjorde husrannsakan, säger att det här inte stämmer.
Och vad vi tittade efter, ja, det är ju sånt som kunde ha anknytning till det brott han var misstänkt för. Det må även säga pornografi av speciell typ, av kanske av sadistiskt innehåll, med sadistiskt innehåll och annat, men vi hittade ingenting någonstans som var graverande för honom. Ingenting, utan något sånt fanns inte.
I den efterföljande debatten som blossar upp efter att den första rättegången abrupt avslutats menar också Hanna Olsson att åklagaren skyddar de två männen genom att till exempel inte låta prostituerade vittna. Det är prostituerade som dels känt Katrin da Costa men också känt igen rättsläkaren Theo på gatan och bekräftar, precis som Theo själv, att han har köpt sex. Hanna Olsson menar att åklagaren medvetet väljer bort de här vittnena för att undvika att smutskasta de två männen.
Ja, det är ju snart ett försök att peka på, tycker jag, hur omedvetna fördomar kommer att prägla en rättegång, för så uppfattar jag det.
Vi hör Hanna Olsson intervjuas i P1-programmet Kanalen, Sveriges Radio.
Spår har sökt Hanna Olsson, men hon har tackat nej till att medverka i serien.
Eftersom jag då visste att det fanns kunskap bland annat som prostituerade kvinnor hade gett. Och frågade honom varför det inte skulle användas. Och då ger han mig ju svaret att han vill inte smutskasta männen. Och jag menar att detta är en klassisk historisk prostitutionsreaktion.
Han ställer sig på männens sida, menar du?
Ja, självklart. Vi talar aldrig öppet om manlig sexualitet och prostitutionen.
Åklagaren Anders Helin är under den här tiden osäker på om han ska ta målet till tingsrätten igen. Journalisten Per Lindeberg.
Åklagaren dröjde i det längsta med att meddela om han skulle väcka nytt åtal. Men det kom till slut ett åtal som resulterade i en ny rättegång. Och på den rättegången så blev ju publiciteten om möjligt ännu mer intensiv än den hade blivit tidigare.
Så det blir en ny rättegång i tingsrätten.
Och nu kom också ett nytt sensationellt vittne.
Nu kallar åklagaren ytterligare ett nytt vittne som menar att det går att knyta de två männen till brottet. Det är ett vittne som säger att hon kände Katrin da Costa och som inte bara har en berättelse som ska binda Katrin da Costa till rättsläkaren Theo och Thomas Algén. Hon menar att hon även har bevis som backar upp hennes påstående. Det är en detaljerad dagbok som hon menar att hon har skrivit 1984. Hon kommer att kallas för dagboksvittnet.
Klagarens kanske viktigaste vittne i styckmordsrättegången. Hon är 30 år, före detta prostituerad, före detta heroinmissbrukare. Hon var bästa vän med den prostituerade kvinna som hittades styckad sommaren 1984 och som berättade dagarna innan hon försvann att hon träffat två läkare med mycket speciella önskemål.
I kvinnans dagbok från 1984 går det att läsa om två läkare som inte bara umgås med Katrin da Costa utan även köper sex av henne. Dagboksvittnet berättar att Katrin da Costa brukar prata om att en av dem har ett litet barn, en flicka i samma ålder som Katrin da Costas ena son. Dagboksvittnet menar att Katrin da Costa brukade leka med dottern, men också att Katrin hade dåligt samvete eftersom dottern fick se saker hon inte borde fått se. Vittnet menar att de två läkarna brukade binda Katrin da Costa och att de hade sex med varandra och med henne inför barnet. Vissa delar av dagboken helt blanka. Det är då dagboksvittnet menar att hon haft ett missbruksskov och inte varit kapabel till att skriva. Det här kommer dagboksvittnet inte bara berätta för polisen i förhör, utan hon låter sig även intervjuas i SVT inför den kommande rättegången.
Var brukade de träffas någonstans?
Menar du när de...
Ja, läkarna och hon.
Ja, det var väl lite olika.
Dagboksvittnet säger sig ha känt till detaljer om de båda läkarnas privatliv när hon skrev dagboken. Hon vet vart de bodde. Hon vet vart de jobbade.
Jag förstod så var de hemma hos honom ibland, men han låg väl i skilsmässa då.
Ja. En uppgift som ingen tycks reagera på när vittnesmålet sänds på tv före rättegången, det är att Thomas Algén låg i skilsmässa först ett halvår efter att Katrin da Costa dött och inte under tiden som hon levde. Att det som dagboksvittnet säger alltså inte stämmer tidsmässigt.
Och sen var det väl några gånger de var ute i den här förorten hos den andra. Och sen på hans arbetsplats, på Karolinska.
Vittnet skriver i dagboken att Katrin da Costa och läkarna skulle hållit till i något dödsrum.
Det som hon kallade för dödens rum.
Dödsrummet.
Vad kan hon ha menat med dödsrummet?
Dagboksvittnet kommenterar själv i sin egen dagbok, citat, vad det nu är. Bårhus? Frågetecken. Jäck, man mår ank av att höra sånt. Slutcitat. I dagboken skriver hon också om hur hon träffat Katrin da Costa nästan dagligen.
Var hon rädd för läkarna?
Ja, det tror jag. Lite grann på sätt och vis. Hon tyckte de var oberäkneliga och när ena tyckte hon var konstig.
Varför det?
Jag vet inte, hon sa på skämt en gång att det skulle inte förvåna om han var nekrofil. Så han hade väl sådana böjelser som man anser inte är så här jättevanliga.
Men det ska sen visa sig, långt senare, att de uppgifter som nu presenteras inte alls stämmer med polisens egna utredning. Det upptäcker Per Lindeberg.
Och den här vittnets dagböcker, de läste hon högt ur inför rätta. Och var det någonting som övertygade både rätten tydligen och de som satt i rättssalen och allmänheten och journalisterna om att det brott som läkarna begått inte bara var fasansfullt utan verkligen mycket reellt och de var skyldiga. Det befästes ju med full säkerhet.
För Katrin da Costas sista veckor i livet är noggrant kartlagda utifrån en mängd olika vittnesuppgifter. Uppgifter polisen samlat in efter att de identifierat henne i augusti 1984. På så sätt går det att metodiskt faktakolla vittnets dagbok och jämföra det som står skrivet där med vad som redan är fastställt av polisen. Enligt vittnets dagboksanteckningar för juni 1984 ska Katrin da Costa ha sovit över hemma hos vittnet flera nätter. Nätter som polisen redan har uppgifter om att Katrin sovit på andra ställen. Exempelvis en natt då Katrin da Costa ska ha sovit över hos dagboksvittnet och tidigt på morgonen gått iväg för att träffa Thomas Algen och hans dotter ute i solen. Ja, då motsägs det här av samstämmiga uppgifter från flera olika personer. Dagboksvittnet är inte ens ett nytt vittne. Hon har i själva verket hörts i utredningen tidigare, flera gånger dessutom. Och då har hon själv berättat helt andra saker som inte alls stämmer överens med de uppgifter som hon nu framför. När kvinnan förhörs första gången i augusti 1984 är det för att hon själv ber om ett förhör.
Den som förhör henne då, 1984, är polisen Pim Martinsson. Och när dagboksvittnet dyker upp i utredningen och i media 1988 har det gått 3 år sedan han senast var inblandad i utredningen. Då, 1984, säger vittnet i förhör att hon var bekant med Katrin da Costa. 1988 beskrivs hon som Katrins bästa vän.
Sen skriver jag i ena och radioreportagen om ärendet 88, hur dagboksvittnet dyker upp.
Så här berättar Pim Martinsson själv under en av alla rättegångar som sen kom att följa på denna. För även han tror 1988 att det är ett helt nytt avgörande vittne som klivit fram, eftersom det är så dagboksvittnet beskrivs i media. Pim kopplar inte alls ihop henne med den person som han redan har förhört.
Och jag tror jag sett en helt nytt vittne. Jag kunde reflektera att det är någon som jag själv har förhört. Och skulle så vara fallet så förutsätter man att jag skulle kontaktas.
Först många år senare kommer Pim Martinsson få veta av en före detta kollega vem dagboksvittnet egentligen är.
Nej, så helsike, det kan inte vara. Jo. För mig är det lika klart som för honom att detta är den trovärdigheten vad gäller dagboksvittnet får man nog bedöma synnerligen lågt. Och det kanske är ett understatement. Det är väl så det snuddar till falsarum, men...
Anders Elin, som idag inte är i livet och kan svara på våra frågor kring hur han resonerade, lät, trots dessa motstridigheter, dagboksvittnet läsa högt ur sin dagbok inför en fullsatt rättssal i juni 1988.
Hon berättade andra hemskheter, bland annat om läkaren hon berättat om på KS förut. Nu är jag glad att jag inte tog hans name och number. Han och hans polare verkar helt wacko. Ruskprickar och eventuella nekrofiler, men kanske skojade hon om det, vet ej. Därför att hon sa så här att det skulle inte förvåna om den ena var nekrofil. Hon står så här: de höll till i något dödsrum, vad det nu är. Bårhus, frågetecken. Jack, man mår ank av att höra sånt. Se så hos mig.
Nu uppstår alltså en situation där Anders Helin presenterar vittnesmålet för domstolen, vilket gör att rätten utgår ifrån att dagboksvittnet är inte bara trovärdigt utan också tillförlitligt. För rättens ordförande eller dess nämndemän går aldrig in i ett förundersökningsprotokoll för att bedöma trovärdighet och tillförlitlighet hos ett vittne som åklagaren presenterat. Den uppgiften skulle däremot Thomas Algen och rättsläkaren Theos advokater haft. Det förklarar Ingegärd Westlander, en av rättens 2 ordförande, under en senare rättegång.
Utan där har man ju då åklagaren som ska ha grundat sitt åtal på vad som står i förundersökningen, och han måste ju då kunna förundersökningen. Och sen under förundersökningens förlopp och framåt då hålls ju försvararna underrättade och är med på förhören. Och är det någonting som då verkar konstigt så är det ju försvararna som kan påkalla ytterligare förhör och få saker och ting utredda.
Karlsson?
Det här är Jan Karlsson. Han är numera pensionär, men under tingsrättsförhandlingarna så företrädde han den man som vi kommit att kalla Theo.
Alltså det fanns egentligen inte ett enda vittnesmål som var hållbart att bygga en dom på. Jag kan inte minnas någon som var liksom ett bra vittne för åklagaren egentligen. Om man liksom tittade på det lite seriöst. Och det, de bara struntade i det. De bara struntade i det. Alltså du får den inte hemskickad till ditt kontor direkt, utan man får sitta på polisen och gå igenom den där slasken. Och det gjorde jag. Sen kan man aldrig vara riktigt hundra på att man får del av allt material när man går upp hos polisen. Va? För att vissa utredningsenheter, de har egna slaskar och kriminaltekniska har sin slask och det läggs inte ihop. Jag har nog inget direkt minne av att jag såg den där dagboken och den här väninnan i slasken. Det kanske jag gjorde, men jag kommer inte ihåg det faktiskt. Det höll ju på så hela tiden. Alla vittnesmål hade på något sätt någon sån här konstiga historia. Va? Och ändå så hamnar man där. Liksom. Ändå hamnar man i liksom styckningen. Det är för mig helt obegripligt. Det är helt obegripligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
När Dagens Nyheters reporter återger vad som händer i rättssalen går det att läsa att en av försvarsadvokaterna förgäves försöker slå hål på dagboksvittnets uppgifter, men att hennes utsaga inför rätta var citat logisk och glasklar, slutcitat.
Berättade då Katrin om det här dödsrummet som hon sa?
Men hon berättade inte ingående om det, för hon bytte samtalsämne när vi... Hon mådde så dåligt av det så hon ville inte gå in på det någon mer.
Men det var tillräckligt för att du skulle anteckna det?
Ja.
Drygt 10 år senare kommer den numera pensionerade kriminalkommissarien Bertil Salin att utreda dagboksvittnet för mened. Det vill säga att hon medvetet ljugit under en pågående rättegång.
Men i det första förhöret, så där hon själv tog kontakt med polisen, då fick kontaktkologen fråga, när var du senast i kontakt med Katrin då?
Det som Bertil Salin syftar på är det första förhöret med dagboksvittnet i augusti 1984. Då svarar dagboksvittnet att hon senast träffade Katrin da Costa fredagen den 9 juni när hon och hennes syster varit på Systembolaget. Hon hänger upp sitt minne på att Systembolaget då ska ha stängt i 3 dagar. Och gången dessförinnan som hon träffar Katrin da Costa var ungefär en månad tidigare. Det här skiljer sig radikalt från det hon säger 1988 när hon påstår att hon och Katrin da Costa hade nästintill daglig kontakt i juni 84.
Och då när man hade, jag läste igenom dem där och tänkte, hur fasen kan hon skriva en dagbok i juni som att hon har varit i kontakt med henne nästan var och varannan dag. Så. Och där, ja, det var ju mened i olika instanser vill jag påstå. Och åklagaren då som var från 99, Bjarne Rosén, han sa att hon ska anhållas. Men är det grovt brott? Vad tror han om han nämnde? Hon får minst 2 års fängelse.
Dagboksvittnet lever inte heller längre. Dagboken är borta och 1999, när kriminalkommissarie Bertil Salin förhör henne, nekar hon till att hon medvetet ljugit inför rätten.
Hon erkänner inte någonting om det där när hon tagit fel och allt möjligt.
Men det blir aldrig något åtal om mened mot dagboksvittnet. Åklagaren lägger ner åtalet.
Men sen han la ju ner alla misstankar om mened. Jag tycker inte han hade rätt att göra det ens gång. Det skulle ju prövas. Mened anses ju som ett allvarligt brott och eftersom det sker inför sittande rätt överhuvudtaget, ja, i domstolen.
Men vi backar till juni 1988 igen. Intresset för rättegången är även denna gång enormt stort. Man måste införa ett kösystem för alla de som vill följa rättegången på plats. Domaren Ingegärd Westlander igen.
Men det ordnades i rättssalen, kom jag ihåg, stora videoskärmar, för det var så fullt med folk så att de som inte hade kunde se vittnena eller rättens ledamöter eller det andra agerande, de skulle kunna på tv-skärmar se det. Så det var ett väldigt tryck.
Och nu, under den här nya rättegången, har det också blivit fokus på motivbilden bakom mordet. Något som också debatterats i media. Nu menar åklagaren Anders Alin att den typen av filmer som framförallt rättsläkaren Theo tittat på spelar stor roll när det kommer till hans kvinnosyn och vad han teoretiskt sett skulle vara kapabel till att göra med kvinnor. En fredagsmorgon i juni 1988, när rättegången pågått under några veckor, är gardinerna fördragna i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. 3 tv-apparater står uppställda framför rättens ledamöter och en framför åhörarna. Där visar åklagaren utdrag ur filmerna New York Ripper och House by the Cemetery.
Are you all there?
Lieutenant Williams.
Speaking. What do you want?
To dedicate a murder to you. Sacrifice a woman exclusively for you.
Rätten reagerade med betydande obehag, kan man väl säga.
Det här är Jon Henry Holmberg, en av de nya nämndemännen som tillsatts i den här andra tingsrättsförhandlingen.
Men det tror jag inte direkt riktades mot de åtalade. Det var väl filmen man tyckte var obehag.
When you move to this house, before you get locked in,
filmerna som visas under rättegången är filmer som rättsläkaren och hans sambo sett på tillsammans. Och i en anteckningsbok med titeln Video som beslagtagits från deras gemensamma hem har de gett båda filmerna New York Ripper och House by the Cemetery höga betyg.
Åklagaren beskriver i tingsrätten att våldet i filmerna rättsläkaren och hans sambo sett innehåller samma typ av våld som det Katrin da Costa utsattes för.
Den typen av bevisföring är ju egentligen enbart till för att påverka rätten emotionellt. Och bara därför tycker jag generellt ogillas. Det är inte relevant att man ska tycka att en åtalad har äcklig eller ociviliserad smak. Utan frågan är vad den har gjort.
Den dåvarande nämndemannen Jon Henry Holmberg. Han råkar också vara filmentusiast, även om han inte gillar just skräckfilmer.
Dessutom så frågade jag en god vän då vad han ansåg om just den här filmen och de andra som nämndes i materialet. Och han hade allihop, han var journalist på Hemmets Journal och han tyckte inte att det var något märkvärdigt att ha de filmerna, han hade mycket värre.
Efter avslutade förhandlingar pågår diskussionerna i flera dagar mellan rättens ledamöter. Ordföranden, Ingegärd Westlander, berättar senare i en annan rättegång om resonemanget som fördes.
Nu skulle vi skriva en dom så att de som var så vansinnigt intresserade av det här målet, de skulle få svar på sina frågor. Och de skulle inte säga sig, men vad tyckte domstolen om det och hur kunde de resonera om det? Utan vi skulle skriva utförligt allt i domen, precis det vi tänkte och hur vi såg på det hela.
Tingsrättens dom, sommaren 1988, efter den andra tingsrättsförhandlingen, kommer att bli mycket omdebatterad. Inte bara för den slutsats rätten kommer till i skuldfrågan, utan även för vad som sen kommer att formuleras i de så kallade domskälen. Det vill säga där rättens ledamöter resonerar kring sina slutsatser. En sak som satt sina spår i Jon Henry Holmberg.
Jag skäms för det.
Vad tänker du om det här idag?
Ja, det man kan tänka är väl i primärt att det här är ett slags justitiemord. Som jag skäms över att i den mån jag var det, vilket inte var medvetet, men ändå var medskyldig till.
Varför blev det så?
Det blev så därför att så som domen skrevs, så visserligen frikände man de två tilltalade, men ändå dömde man dem.
Och det är det här som är fallets kärna. Den paradox som vi pratade om i första avsnittet. Det är detta som gör fallet så unikt i svensk kriminalhistoria. För när domen kommer den 8 juli 1988 så frias å ena sidan de två läkarna från mord. Thomas Algén frias också från incestmisstankarna. Det finns ingen bevisning som kan få dem fällda för brotten. De två männen är fria.
Styckmordsåtalade läkarna frikända idag.
Men lite längre ner i domen, i det som kallas domskälen, som alltså inte är juridiskt bindande eller ens får några påföljder, så går det att läsa.
Citat, Katrin da Costas egna uppgifter till dagboksvittnet om sin samvaro med de två läkarna och den enas dotter samt dotterns uppträdande finner tingsrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de båda läkarna och den lilla flickan som Katrin da Costa talat om med dagboksvittnet är identiska med den man vi kallar Theo, Thomas Algén och hans dotter. Samt att Theo och Thomas tillsammans och i närvaro av dottern styckat Katrin da Costas kropp under pingsthelgen 1984 eller i anslutning till denna helg.
Med andra ord, trots att bevisningen inte räcker till för att döma för mord så är det ställt bortom allt rimligt tvivel att läkarna tillsammans och i närvaro av den enes dotter styckat Katrin da Costas kropp.
Själva styckningen av kroppen genomförde de, men mord går inte att bevisa, säger tingsrätten.
Jon Henry Holmberg, dåvarande nämndeman, igen.
Och att sen det här med styckningen fördes in i domen, alltså jag har inget minne av att det diskuterades och fattades något beslut om, men jag ska ju inte entydigt hävda att det inte kan ha varit fallet på något sätt som jag har missat eller inte alls begript implikationen av. Ja, jag kan ju inte annat än tycka att det är djupt beklagligt och dessutom ganska oanständigt på något sätt. Men är man övertygad om att de har begått ett mord så ska man döma dem för ett mord. I det här fallet så var det omöjligt eftersom det inte finns några bevis för det. Det finns ju inte heller några bevis för denna styckning.
Så å ena sidan säger rätten att det inte går att döma läkarna för mord. Det finns ingen bevisning som styrker de misstankarna. Och vittnena som skulle binda de två männen till mordet är inte tillräckligt trovärdiga för att det ska vara bortom allt rimligt tvivel. Men å andra sidan skriver rätten i domskälen att rättsläkaren Theo och Thomas Algén är skyldiga till styckningen på grund av samma vittnen som han alltså nyss underkänt. Styckningen av Katrin da Costa, som klassas som ett brott mot griftefriden, har i juli 1988 blivit preskriberat sedan 2 år tillbaka. Vilket då omöjliggör att de skulle kunna dömas eller frias för brottet. De har inte heller blivit åtalade för det som de nu, enligt domskälet, utfört. Det står också att uttalandet om styckningen är baserat på fotohandlarnas, dagboksvittnet och barnets uppgifter.
Jag läste den, jag tror, som jag minns det, så blev jag förvånad över den här skrivningen.
Jon Henry Holmberg fick liksom övriga nämndemän några dagar på sig att läsa igenom domen när den skrivits.
Men eftersom det centrala var frikännandet så gjorde jag ingenting mer åt det, och det borde jag naturligtvis ha gjort. Jag borde ha insett vad det skulle leda till offentligt. Men det erkänner jag att jag inte begrep, alltså jag var för dum för det.
För de raderna i domskälen kommer att forma resten av läkarnas liv. Det innebär nämligen att de båda läkarna i allmänhetens, mediernas och andra myndigheters ögon är skyldiga. Och dessutom har de ingen chans att få det prövat. För skrivningar i domskäl går inte att överklaga.
Thomas Algén lever än idag med det här domskälet.
Jag tänkte, får man vara så här jävla korkad? Får man vara så här jävla korkad?
För det här går ju aldrig att överklaga.
Nej. Nej, det är ju ingen dom. Det är bara ett uttalande.
I nästa avsnitt av Spår. Att det är ett justitiemord, det säger nämndemannen Jon Henry Holmberg idag. Men då, för 30 år sedan, så såg man på paradoxen så här.
Har man styckat en kropp på det här sättet så att de har bevisligen mördat henne också. Var skulle man annars få tag i kroppen? Det är absurd. Jag tror att faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång.
Och nu agerar Socialstyrelsen för att få de två läkarna avstängda.
Så är det dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong. Den om styckmordet på Katrin da Costa.
På något sätt så är ju det här en illustration av i princip allting som kan gå fel under en brottsutredning.
Spår görs av Anton Berg
och Martin Jonsson.
Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund.
Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVT:s Rapport, Aktuellt, ABC och Kanalen.
Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om Spår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.